Du lyssnar på Livet som aldrig var mitt av Nicholas Scott. I översättning av Annika Sundberg, inläst av mig, Isabelle Moreau. Kapitel 1. London 1950. Nu springer vi snabbt! Tunga droppar slog mot marken och ett åskmuller förebådade ännu mer regn. Med Isabelle rusande efter mig slingrade jag mig fram i folkmyllret på Fleet Street och fortsatte runt ett hörn mot de mörka trädörrarna till Finley and Smiths Bank. I den svagt upplysta och folktomma vestibulen ställde vi oss en stund för att hämta andan och ruska av oss regnet. Vi har lite ont om tid, sa jag, medan jag strök bort några fuktiga hårtestar från ansiktet och försökte stoppa in dem under hatten igen. Visa dem pappren, berätta om dina föräldrars bilolycka. Isabelle hade just fällt ihop sitt paraply, men nu pressade hon samman läpparna och kastade en blick över min axel in mot banklokalen som syntes otydligt genom glasdörrarna. Åh, Agnes, jag tror inte att jag klarar det här, sa hon kvävt. Jag tycker fortfarande att det är svårt att prata om dem utan att... Tårarna vällde redan upp i hennes ögon. Alla kommer att titta på mig och... Ingen kommer att titta på dig, sa jag lugnande. Folk kommer hit och hämtar saker ur sina bankfack hela tiden. Isabelle höll hårt tag i den blöta biten av svart spets som hon använde som näsduk. Men plötsligt sken hon upp. Agnes, du kan ju göra det i mitt ställe. Säg bara att du är jag. Du är mycket bättre på sånt här. Jag betraktade oss i den gamla spegelväggen. Vid första anblicken var vi faktiskt ganska lika. Båda var spensliga och ljushåriga. Båda var dystert klädda av hänsyn till Isabels färska sorg. Men Isabelle var blyg, prydlig och söt, medan jag var mager och lite tilltuffsad efter flera års ransonering och spring i trapporna med kolhämtaren. Och även i spegeln såg man att Isabelle bar en fin, rutig bomullsklänning med ett smalt skärp och till den praktiska men välgjorda läderpumps. Medan jag hade på mig en enkel, mörkgrå klänning och en kofta som passade den tjänsteflicka jag var. Isabelle skruvade oroligt på sig och gav mig en vädjande blick. Hennes ögon var insjunkna och omgivna av mörka skuggor. Ja, ja då, sa jag snabbt. Ge mig dina handskar snabbt innan någon kommer och din kappa. Sätt på dig min ordentligt så att din klänning inte syns. Sådär, perfekt. Några sekunder senare hade jag dragit åt skärpet på Isabels fina kappa runt livet, knäppt hennes handskar och rättat till min egen kappa som nu satt på hennes smala gestalt. Jag granskade oss bägge rutinerat och gav henne ett lugnande leende. Det här hade vi gått igenom många gånger de senaste veckorna medan vi packade ihop Mr. och Mrs. McIntyres bohag, genomled begravningen och skötte mängder med andra smärtsamma uppgifter. Isabelle, som var blyg och snäll och fullkomligt förkrossad av sina föräldrars död, plågades av att bli påmind om dem och var ständigt nära gråten. Perfekt. Jag rufsade till hennes hår så att det såg mindre propert ut och försökte därefter snygga till mina egna bångstyriga lockar. Vad tror du finns i bankfacket? Viskade hon. Mor pratade aldrig om det. Det kanske bara är en massa meningslösa gamla papper. Eller en skatt. Jag rättade till min hatt en sista gång och gav henne en liten uppmuntrande knuff. Tänk bara, det kanske är fullt av guld och fantastiska diamanter. Det skulle vara såväl praktiskt som fantastiskt, tänkte jag, för Isabels arv var minst sagt blygsamt. Själv fick jag i alla fall lön fram till slutet av sommaren. Sen skulle jag bli tvungen att hitta en ny plats. Isabelle hade för sin del tillgång till fondmedel som skulle bekosta hennes utbildning, en sommarkurs i Frankrike och sen...